Ja, Margareta Grafström, du sitter här och bläddrar i en bok som egentligen inte finns. I varje fall finns den inte att köpa, så fin är den. Vad är det för bok?
Hör du, den är tryckt på 1700-talet. 1780 kom den uttrycket egentligen och heter Samlingar till en beskrivning över Norrland, fjärde samlingen om Ångermanland. Och den är skriven av Abraham Abrahamsson Hülfers.
Och då frågar man sig, vem var Abraham Hülfers?
Han var en köpmansson ifrån Västerås. Och han hade fått i sitt sinne att han skulle göra den här resan upp, långt upp till Norrland. Och han var ända upp till Torneå. Och då vet man inte om det möjligen var hans pappa som inspirerade honom till det här, eftersom han var köpman och väldigt gärna kanske ville ha reda på en massa saker om köpmänskap här uppe i trakterna.
Ja, men den här Abraham Hülfers, han var ju en vetgirig man och han gjorde mycket anteckningar. Och han har skrivit 7-8 böcker från den här resan till Norrland. Det var inte bara Linné som gjorde en norrländsk resa som har gett spår i litteraturen, inte?
Nej, precis. Och Linné, han reste ju 1732 och han var ju botaniker. Så det var ju naturligtvis hans huvudintresse. Sen att vi fick med lite små snuttar om hur folk hade det till exempel och så. Det är ju roligt i och för sig. Men den verkliga Norrlandskännaren den här tiden, det var ju faktiskt Abraham Hülfers.
Han hade ett mycket bredare register.
Ja, han var själv också fantastiskt intresserad av mycket olika saker. Han var också intresserad av botanik, så därför får vi lite sådana uppgifter också. Ja.
När gjorde Hülfers sin resa då?
Han reste 1758 och året före, han reste hemskt mycket, året före hade han rest i Dalarna. Och sedan året efteråt, eller något år alldeles efteråt, for han faktiskt över till Finland och till Sankt Petersburg också.
Ja, det var en av de stora resenärerna i Sverige kanske.
Ja, det kan man verkligen säga. Han var ju i sin ungdomskraft också, han var bara 24 år. Och så hade han en kamrat som var 18 år gammal som följde med honom. Ja. Och Linné var ju också ungefär i 25-årsåldern när han gjorde sin resa.
Ja, de gavs ut tidigt de här grabbarna.
Ja. Ja.
Och Linnés lappländska resa, det var ju, den ägde ju rum 1732.
Ja. Och han var ju student Linné och han inspirerade ju sedan väldigt många andra också. Men Abraham Hülfers blev väl kanske också intresserad utav, inspirerad utav Linnés resor. Men det var nog hans far också som i köpenskaps syfte kanske skickade iväg pojken sin.
Och för att sondera lite grann.
Ja, för han reste på egen bekostnad också. Jag tror Linné var väl universitetet och andra kanske som betalade hans resa.
Ja, och Hülfers var ju inte akademiker.
Nej, det var han inte.
Hur reste Hülfers egentligen? Linné, han red ju till häst han. Hülfers, ja, hur tog han sig fram den där tiden?
Det gjorde han. Vägarna hade nog faktiskt börjat bli lite bättre, mer underhållna på Hülfers tid, för att han hade ibland till och med fyrhjulig kärrvagn och ibland en tvåhjulig kärra. Och han berömmer faktiskt gästgivarna här i Norrland väldigt mycket, för att hästarna, de finns faktiskt till hands när han kommer. Du vet, det fanns gästgiveridagböcker i vartenda gästgiveri. Ja, och det var ju 2 mil ungefär. Så han låg över i Fjälls gästgiveri en gång. Och så reste han ju förbi Sörmarks gästgiveri, nämner han, här i södra Ångermanland. Men han låg över här i Säbro biskopsgård faktiskt. Men annars mycket på gästgiverierna. Och i gästgivarens dagböcker fanns det en sida längst bak där det stod resandes anteckningar. Och där fick man skälla på skjutsbönderna om de hade varit fulla. Eller om hästarna inte, om de hade fått stå och vänta kanske ett par timmar på hästarna.
Ja.
Men tydligen hade Hülfers varit så framsynt som man borde vara, att skicka brev i förväg att nu måste det finnas hästar som väntar på mig. Hopp. Så jag har dem till hands.
Han hade
så
bokat i god tid.
Ja, det måste han ha gjort eftersom han inte klagar alls.
Ja.
Och då hade Hülfers nog väldigt gärna velat föra ner i Finland också. Men när de då far förbi Torneå och börjar ta sig neråt Kemi till, så där är vägarna otroligt dåliga. Och du vet, sommarvägarna var ju eländiga. Vintervägarna, det var ju egentligen då man skulle resa. Va?
Ja, just det.
Men där uppe så var det så förskräckligt dåliga vägar som många resenärer hade nog vänt. För där berättade folk för honom att på 30 år har vi inte sett någon resenär här. På sommaren då antagligen.
Nej. Hur gick det för Hülfers och hans kompis då? Vände de också?
De vände och drog sig iväg neråt igen.
Så där var vägarna värre än i Västernorrland?
Ja.
Tydligen.
Ja. Du kanske är intresserad av när de reste, va?
Jo, har vi inte sagt det?
Jag vet inte om jag har sagt det. Han började sin resa 28 juni i Västerås.
Jaha. 1758.
Ja.
Ja, just det.
Och man reste ju då hela sommaren. Och de sista dagen han kommer tillbaka, sista resdagen, är den 24 augusti. Så det var ju juli och augusti. Ja. Nästan 2 månader han höll på.
Under högsommaren?
Ja.
Slåttertid och
ja,
annat.
Och ja, mycket regn var det den där sommaren. Oska och regn skriver han ofta om.
Ja.
Och sen skriver han ju då om hur han sitter och för ner sina anteckningar på en gästgivargård eller på knä i vagnen utan skrivbord eller på en färja, Veda färja.
Och han var som sagt var väldigt vetgirig. Han har gjort anteckningar om det mesta, inte bara om blommor och bin som vi sa, utan om mycket annat. Vad är det för kuriosa saker du har hittat i den här boken?
Ja, det är praktiskt taget allt möjligt. Det är ju handel och hantverk, det är fiske, det är jordbruk och boskapsskötsel. Och det är om kyrkor fantastiskt mycket, för han är otroligt intresserad av orglar. Så han skriver om orgelverken i varenda kyrka han kommer och vad piporna heter och allt möjligt sådant.
Ja.
Och så skriver han upp alla de där små verserna, vet du, som brukar stå på kyrkklockor.
Ja, just det. Inskriptionerna
ja,
på kyrkklockorna.
Ja, det är han intresserad av.
Ja. Han besökte många kyrkor också då?
Ja, och gissa varför. Därför att det var ju i lagen förbjudet att vistas på landsvägarna under gudstjänsttid. Så att därför passade han på då söndagen och vilade ut naturligtvis. För det måste vara rätt jobbig resa där trots allt. Och då intervjuade han ju prästerna och han gick i kyrkan.
Och att du intresserar dig speciellt nu för Hülfers beskrivningar här, det beror bland annat på att han kommer att gå igen här under jubileumsåret. Du håller på att skriva en pjäs för en skolklass.
Ja, jag skriver en liten pjäs för skolklasserna. Och det är en sexa på Murberget som nu ska spela lite om 1600-talet. Och jag har försökt få med lite humor och sådär. Men just nu de här dagarna så tog jag fram Hülfers igen just bara för att sätta mig in i 1700-talet lite mer. Och jag tänkte att jag i en skolklass att någon av dem kunde få vara den här unge vetgirige Hülfer som kommer hit och frågar ut folk om allt möjligt. Och du vet, det är hur man färgar garn till exempel också, skriver ju han. Och det, bland annat när han åker genom Medelpad har han någon uppgift där att de färgar svart med enmossa, kallar han det för. Det kanske ska vara renmossa, att han har glömt det där. Men grönt med björklöv och rött med lavar ifrån stenar, stenmossa.
Ja, det är väl ungefär som man gör idag?
Ja, det är det. Är precis samma som växtfärgningskurserna gör,
ja,
exakt.
Ja, just det.
Och i samband med det här kan jag ju säga att den enda kvinna som han intervjuar, det är en, eller han kanske skriver brev till henne, det är prästfrun uppe i Åsele, fru Forsner. Och hon nämner en hel del om växtfärgning och en massa om sjukdomar. Eller bot för sjukdomar, sådana här underliga saker.
Ja, just det. Är den ganska mansdominerad i övrigt, boken?
Ja,
böckerna här?
Det
du har
är
bara hittat en enda kvinna där.
Ja, om just det, som är intervjuas. Ja. Men jag undrar vem som har berättat för honom. Om, jag tror att det är Skogssocken där han skriver att där är det kvinnorna som bestämmer var skåpet ska stå.
Jaha.
Och
hur har han kommit till den slutsatsen då?
Ja, det vet jag inte, men han skriver det är bra mycket kvinnovälde här i skog.
Jaha.
Men här i Ångermanland, om oss, om kvinnorna här, skriver han faktiskt fantastiskt fint. Han skriver att det beror mycket på den ångermanländska kvinnan att vi har så bra standard här uppe, för att använda ett modernt uttryck.
Jaha.
Och det vet jag, en utav bönderna i Kragom till exempel hade läst det där som jag hade återgett i någon av mina skrifter. Och då sa han att, hörru du, det stämmer precis det där det Hülfer skrev om de många malenska kvinnorna. För att jag vet hustrur här som har blivit änkor och ensamma. Och har skött jordbruket som en hel kar.
Ja, och sen var vi ju bekanta i länet här för linodling och sånt där också.
Ja,
Vävnader och sånt.
Jo, det nämner han väldigt mycket.
Kvinnorna har väl varit duktiga. Ja.
Ja, och när det gäller Härnösand också skriver han rätt mycket om lärvsvävnad, att de var väldigt duktiga här. Och det förekom ju väldigt mycket lärvshandel till exempel här i Härnösand. Dels importerar man ju linfrö från Riga då, och dels köper man upp sedan färdiga varor.
Ja. Vad gjorde han för iakttagelser om jordbruket till exempel, om näringslivet överhuvudtaget där?
Ja, det skriver han ju om plogar, och bland annat har han ritat en liten teckning över hur en kornhärsa såg ut här uppe. Och det är ju ganska skojigt därför att när Linné reste här så såg han ju också de där kornhärsorna som är typiska för våra trakter. Men Linné visste inte ens en gång vad den hette, eller också att han glömt bort det, för han har lämnat ett tomrum i sin bok.
Jaha.
Och så stavar han härsa ganska roligt, Hylfers. H-E-S-K-E, en häske.
Jaha, men det ska vara härsa.
Härsa,
alltså.
Ja, för han gör ju.
Men Hylfers, han lämnar i alla fall inget tomrum. Han tog reda på vad det var.
Han tog reda på allting. Och du ska inte tro att hans resa var klar i och med att han kom ner till Västerås igen. Mm. För då sätter han sig och renskriver. Och om det har gått ett år eller redan efter några månader så lämnar han en dedikation till sin pappa med hela den här dagboken och resan.
Han var noga med att bearbeta sina anteckningar också.
Ja, det var han verkligen. Det går många, många år innan den blir tryckt. Den blir ju inte tryckt förrän 1780. Och de här åren emellan använde han till att skriva en massa brev. Han skriver hit upp till biskopen först och begär om tillåtelse att få skriva till alla hans prostar och präster ute i stiftet. Så att de får kontrollera hans uppgifter. Och det är ju en helt fantastisk grej alltså. Och då får han ju hela tiden nya uppgifter som han har glömt att fråga om. Och häradshövdingen här uppe i Härnösand och biskopen här i Härnösand, de är ju väldigt till sig naturligtvis att deras egen stad och deras eget område ska framstå i så utmärkt och fin belysning som möjligt naturligtvis för alla då som ska läsa den här boken. Så de vill ha med alla nya hus som har byggt och alla nyheter och alla framsteg som man vill göra naturligtvis. Det vill de hela tiden ha med.
Och så håller de alltså, nere det som har...
Ja, men precis. Då skriver de att ja, men vänta med tryckningen tills vi får reda på det här och har haft det här sammanträdet och så vidare. Så det är ju ganska kul. Men sen, dels häradshövding Biberg som bodde i Nässlands gästgiveri. Var en stor och fin gård med trädgård. Man hade ju börjat med trädgårdsplanteringar. Sånt där skriver han mycket om. Och han berättar väldigt mycket till exempel om hur gamla bondbröllop gick till på den här tiden för Hylfers. Och sen har han en annan som han skriver mycket till och blir god vän med väldigt också. Och det är den här lantmätare Tandbergsson som kom från Bjärtrå och bodde där uppe. Men kände till hela trakten naturligtvis som en lantmätare måste göra. De är ju ute så mycket. Och denna lantmätare och Biberg, de skriver så roliga brev till Hylfers. Alla de här breven finns ju kvar och ligger i Västerås, vad heter det, ett landsarkiv i Västerås.
Har du några exempel på hur de har formulerat sig där?
Ja, Tandberg som skrev sedan när boken hade tryckts och skulle säljas bland annat så får de ju naturligtvis några exemplar gratis för att de har varit så snälla och hjälpt Hylfers. Men när de då ska försöka sälja de här, det går ganska trögt för att folk håller rätt ordentligt om börsen här.
Jaha, de gör det.
Ja,
fick han det intrycket att man var lite snål här uppe?
Ja, men det fick han ju inte alls nämna i sin bok. Inte, utan det där skriver då Tandbergsson att det här är oss emellan.
Jaha, men så var det.
Ja, då han sa att det var så.
Ja. Ja, hur levde folk då? Har du fått några närbilder av det så att säga? Hur folk hade det?
Ja, det skulle du ju kunna få höra om. Det säger väl pigor och drängar lite grann egentligen. Tjänstefolk och löner. Han skriver om hushållningen till exempel här först då. Och det vet jag inte om det är Tandberg som, för att i Hylfers bok är ett tjockt bihang i slutet. Och det bihanget hade Tandberg som skrivit. Han skriver om hushållningen så här, att den är sparsam och måltiderna ordentliga. Huvudmålen är vanligt tre. Men vid strängare sysslor och i antiderna, slottarna och det, då bestås frukost och aftavard. Så knapp vardagslevnaden är, så överflödig ska tillredningen vara vid gästabud, helger och främmandens ankomst till exempel. Och så skriver han ganska roligt här från Resele. Alla äta vid ett bord, men i Resele är var person ur särskild kopp. Strömming med tunnbröd och drosse, av drosse, mjölkmat och gröt är dagliga rätter, med tunt spis till dricka, blanda eller skriver han syra. Blanda, vet du, då blandar man ju filmjölk och vatten.
Ja, vad är drosse för någonting?
Det är korn som är malet så att även skalet följer med.
Jaha.
Lite grövre malet korn.
Är det fullkorn?
Ja, det kallar vi för fullkorn idag.
Ja. Men hör du att man i Resele åt ur egen kopp? Var det något bevis på att man var välbärgad på något sätt?
Ja, det beror ju på vilken gård han hade besökt. Hade han besökt prästgården där uppe så då åt de kanske minst han ur egen kopp.
Ja, för det var ju väldigt... Men eljest åt man ju gröt och sånt ur ett gemensamt kärna.
Ja, visst, slafate som det heter, de här avlånga trågen, du vet. Och jaha, så hade man ju mjölk eller filmjölk, veta som man kallar för, i ett annat tråg.
Ja.
Och det där var ju långt fram i tiden, ja, på 1900-talet, ja, ännu.
Ja, just det.
I Österrike gjorde man det 1945, vet jag.
Jaså?
Mm, ja, var du med om det? Oh, nej, jag hade en syster som tjänade piga i Österrike en sommar. Jaha. Och hon berättade det här.
Jaha, där levde du kvar mycket längre än här hos oss då.
Ja.
Ja. Har du andra sådana här roliga saker i Hylfors beskrivning av hur vi hade det då på 1700-talet? Du nämnde att han var inne på sjukdomarna och hur man botar dem och så. Det brukar ju vara kul. Kurer.
Ja, kulgosse. Ruskiga kurer hade de ju för sig på den där tiden. Naturmedel av alla möjliga slag och otäcka slag. Det var ju både urin och allt möjligt som skulle kunna bota saker och ting. Du vet, man hade ett ordspråk på den här tiden, eller lika hjälper för lika, eller lika framkalla lika. Det var ju mycket skrock och sånt med. Bland annat skriver han här från Åsele, det fru Forsner berättar för honom. Förlamade länder och ben efter slag hava blivit botade med en sås av torkade ormar, lite kokade, varav patienten druckit och tillika blivit smord. Det är inte så lätt att läsa den här tyska stilen, den är så finstilt här.
Ja.
Men du vet, ormarna, de var ju livliga och krulla på utav vatten. Och det där lika hjälper mot lika, alltså var man då förlamad och fick någon smet som var gjord av ormar, då skulle man leva upp igen.
Jaha, ja, just det.
Ja, lika hjälper mot lika. Om man blödde näsblod, då skulle man stoppa in rölleka i näsan. Det var ju vit.
Ja.
Då skulle du bli vit och klar i näsan. Och skulle du få ut på en resa, då skulle du lägga lite gul saffran i magropen. Det skulle hindra dig från att börja spy galla.
Ja, det var medel mot åksjuka då,
ja,
i gamla dagar.
Ja, och du vet om en ung kvinna gifte sig, man ville ju ha många barn på den här tiden som skulle hjälpa till i jordbruket. Då skulle giftermålen ske när det var nymåne, för då skulle kvinnans mage växa rund och stor, precis som månen då blev full.
Ja. Ja, oj, det är mycket man ska tänka på.
Och det är mycket, mycket, mycket sånt där.
Ja.
Han har ju ett stort register här bak i boken. Och det ligger inte i slutet på boken heller. Så den som bläddrar i den här boken kanske inte hittar det där registret så lätt, minsann.
Ja, den som bläddrar i den här boken säger du, det är inte så lätt, för den här boken kan man ju inte komma över. Hur har du fått tag i det här exemplaret?
Åh, det var slumpens skörda. Det var någonting 1973. Hade min man mött en god vän på stan som sa till honom, hörde du, jag har en bok som jag tror att din Margareta skulle vilja köpa. Och det var just den här boken, alltså ett original från 1700-talet.
Ja.
Och den här finns ju inte ens en gång tryckt i facsimile nu för tiden. Och det har varit krafter i rörelse för att få den tryckt. Jag vet att bland annat så skrev Hasse Petrini i Ångermanland, du vet, kulturhistoriska...
Landsantikvarien.
Ja, Murbergets bok. Kulturhistoriska föreningen Murberget ger ut den här boken årligen. Här skrev Hasse Petrini redan 1965 att han hoppades att någon hembygdsförening skulle vilja trycka upp Hylfers Ångermanlands skildring.
Mm.
Men inte förrän ett tiotal år efteråt, så 1965, så hade man i hembygdsförbundets styrelse ett sammanträde om det här för att se hur mycket det skulle kosta. Och den är ju tjock, den här boken, 400 sidor. Så att det skulle ju kosta jättemycket. Man skrinlade detta.
Det hade man inte råd med.
Nej.
Nej. Så det är en liten raritet det här.
Ja,
du sitter
och
klämmer på här.
Det är det faktiskt. Ja.
Läs mer ur den. Hur gick det för Hylfers att få fram material nu när han reste här? Var norrlänningarna tysta och inbundna, som man brukar säga? Eller var de meddelsamma av sig? Gick det lätt för honom?
Ja, jag tror att norrlänningarna var nog ganska meddelsamma. Och särskilt här uppe, det var en annan resenär som skrev när han just hade kommit in i Ångermanland, att människorna här uppe, de var hurtiga och muntra.
Det låter
och
bra.
Så måste ju Hylfers ha funnit dem också. Och så skriver han ju om hur de talar. Han är mycket intresserad av dialekter. Så när han hade lämnat Hälsingland och kom in i Medelpadången mellan, då har han lättare att börja förstå folket. För då har de en lite mer begriplig dialekt, konstigt nog. Men det skriver han faktiskt. Och när han då reser genom ett landskap, du vet, det går ju inte så fort med häst och vagn alla gånger. Och Bönderna som sagt var ute på slottarna. När de hör vagnen komma då, då samlas de för att få nyheter. Och det där kunde bli riktigt hindra honom väldigt i resorna. Så de samlas runt omkring vagnen och utfrågar de här främlingarna om nyheter söderifrån. Ja. Och särskilt då om krigsslutet som hade varit några år tidigare.
Ja. Ja, kommunikationerna var väl inte så upparbetade på den tiden?
Nej, ja, det gick ju brev och post 2 gånger i veckan, upp och ner liksom. Men just att det var ju myndighetspersonerna som kanske fick brev. Bönderna, de måste ju naturligtvis få höra muntligt saker och ting.
Ja, men när var de nyfikna och frågvisa så kunde väl Hylfer svara frågvis tillbaka. Ja, och han fick väl
säkerligen
veta en hel del då.
Ja, oja, han passade väl naturligtvis på att, att göra sina anteckningar och fråga saker och ting. Så han frågar ju om jordbruk i Medelpad och Ångermanland och skriver sen att det var växelbruk. Och att man här ska vara något roligt. Man sådde lin första året. Det här är visst Medelpad, han säger. Hälsingland också. Man sådde lin första året. Sen gödslade man jorden och sådde korn. Och sen lät man jorden ligga i linda ett par år. Och det växte ymmigt gräs då, som man kunde ta reda på. Femte året kunde man plöja på nytt och så lin igen. Och att man lägger jorden i träda. Norr om Ångermanland skriver han att de la jorden i träda.
Ja, är det någon skillnad på att den ligger i linda och ligger i träda?
Ja, det har jag funderat jag också på.
Alltså, ja.
Ja, men linda, hörde du, då fick du växa gräs hur mycket som helst ett par år och kreaturen kanske beta. Men träda, då skulle det väl harvas flera gånger på en sommar för att få bort ogräs och så.
Ja, just det. Vad hade de för maskiner att jobba med då?
Ja,
det fanns det mer än plog.
Man hade ju liar och skäror. Fattiga gamla gummor hade väl skäror för att ta av kornet. Men annars hade lien kommit i bruk här uppe redan på 1600-talet. Men vi hade ju en fantastisk gubbe här uppe i Ångermanland. Magnus Stridsberg från Boteåsocken. En lektor i Härnösand sedan. Han konstruerade en tröskvagn med hjul av tackjärn. En hästdragen tröskmaskin alltså, som i folkmun har börjat kallas för marschen. Ja. Och även då den här långa logen där den här vagnen körde fram och tillbaka kallas för marschen.
Det kallas för marsch, ja.
Ja, det har du ju hört.
Var det den första tröskmaskinen då?
Det måste ha varit det. För sen antecknar Hylfers i olika socknar han är att ja, här är det 2 personer som har byggt sig en tröskmaskin efter Stridsbergs modell. Så det ser man väldigt ofta i olika socknar att det är ju naturligtvis en fantastisk uppfinning. Så det måste han naturligtvis göra några notiser om.
Mm.
Sen har han en rolig notis från Sundsvall om vi nu talar om jordbruk. Man måste ju mala sitt korn också. Väderkvarn hade man i Sundsvall.
Jaså.
Och det var inte så vanligt på den här sidan. Det är mera vanligt sedan på finska sidan där det är så väldigt platt. Ja. Till exempel utanför Vasa, där hade de ju förr väldigt mycket väderkvarnar. Ja. Och du vet, det var status i en bondgård att äga ett björnskinn.
Mm.
Det nämns redan i en dagbok från 1600-talet som en annan gubbe som reste här uppe.
Det var annat än älgkronor där.
Ja, det var det verkligen, för att det var eftertraktat att kunna visa upp björnskinn på kyrkfärder och bröllopsfärder. Och de var fodrade med rött eller grönt kläde. Och det vet jag många andra skildringar att det betyder väldigt mycket. Och i bröllopsskildringar från Medelpad så beskrivs ju också björndansen till exempel. Så även vid bröllop skulle man ju ta fram ett björnskinn och ståta med och lägga på golvet.
Björndansen, hur gick den till då?
Ja, det var en som klädde ut sig till en björn helt enkelt på bröllop och man skulle låtsas skjuta och döda honom. Ja. Och sen kanske de drack lingondricka eller någonting för att det skulle komma fram lite blod också. Och
ja. Ja,
sen bötade man på björnhuden, man kastade slantar då till brudparet så det skulle samlas en liten hög. Ja, böta på björnhuden kallades det för.
När vi är inne på rovdjur, hörde du, hur var det med vargar på den tiden? Nu säger ju länsjaktvårdskonsulenten att han har ingenting emot om vi får lite varg i Västernorrland. På den tiden kanske det fanns varg här.
Oh ja, det fanns det. För att redan på första sidan i dagboken när han börjar komma uppåt Lappland så nämner han ju vargskall. Och han säger ju att det är många som mister sina boskap just för att de kanske inte har vakter utsatta ordentligt. I Lövånger gjorde vargarna ofta skada, skriver han också. Och i Gnarp hade en björn rivit en häst och flera får. Här i Säbro också skriver han om björnjakter att det föregås med bössa och spjut. Och här i närheten vid Långsjön har vi ju en klippa som kallas för Björnhällan. Och också i Medelpad nämner han ju björnjakter.
Hur var Hülfers som skribent egentligen? Han var ju noggrann när det gällde att suga upp material och uppgifter. Ja. Hur han är boken att läsa?
Ja, den är, ja, jag tycker ju att den är fantastiskt rolig. Och det är otroligt hur mycket uppgifter han kan få in på bara en enda sida.
Ja.
Och det har sagts ibland att det var så få naturskildrare här uppåt. Men Hülfers har en sån trevlig avslutning om du tycker att vi har hunnit så långt. När han ska lämna Ångermanland, så hans sista anteckning då, det är den 14 augusti. Då skriver han så här. Avresan skedde eftermiddag klockan 5. Höbärgningen var nu slutad och åkrarna började vitna till skörd. Hästar ombyttes i Södermark. Mörkret förkortade allt mer de långa dagarna. Stjärnorna såg vi först ikväll. Ångermanland lämnades efter 18 mils genomresa. Och Medelpads gräns hade vi 1,25 mil hitom fjälls gästgivaregård där nattläger togs. Hållhästar är både i Medelpad, Ångermanland och Västerbotten dagligen 2 till hands vid gästgivaregårdarna. Och är bönderna på de flesta ställen så omtänksamma att de hava dem antingen tjudrade eller i någon äng invid gårdarna.
Ja, det fick de det där berömmet, ja.
Ja. Ja.
Det var ju de verkliga kämpar, de här killarna som var ute och reste på 1700-talet, tycker jag. Om vi säger Linné och Hülfers här, som tog sig fram till häst och med dålig utrustning och sådär vidare. Och det var väl många andra sådana här resenärer som verkligen var resenärer.
Och Linné, han har kanske överdrivit. Han har ju är ju ute för livsfara ideligen. Till och med när han ska in här i Ångermanland, har passerat Sörmark och Horstaby, då skriver han ju att backarna är så branta som man med fara för livet red ner för dem. Det är ju synnerligen överdrift.
Ja. Och väldigt långt tillbaka så finns det ju skildringar, tror jag, också av utlänningar. Ja. Som var ute och reste här i norra Sverige.
Ja, men många skriver faktiskt ganska trevligt också. En fransman som åkte släde här uppe. Dels berömmer han ju vår släde väldigt och säger att det är det snabbaste åktornet i världen. Och så skriver han så här att ibland välter den ju. Men vad gör det? Man skrattar bara och reser sig upp igen och fortsätter färden. Och i början på 1800-talet är det ju en amerikan, som Bayard, som skriver en väldigt trevlig skildring av sin resa här uppe till exempel.
Ja. Det finns mycket att läsa.
Och en fransman, ja, en fransman tog sig ju ända upp till Jukkasjärvi, men då tyckte han att han verkligen hade kommit. Han stod på en tavla i Jukkasjärvi kyrka att nu befinner jag mig vid världens ände.
Ja, så står det.
Ja.
Ja, just det, det är inte bara Trosa som är
fransmannen världens ände. Nej, det har du rätt i. Nej, du vet det. Egentligen finns det lite skildringar om Ångermanland, för att de här utlänningarna som nu kom hit, de ville ju naturligtvis träffa samerna. De var ju exotiska. Ja. Så de hoppar över oss alla ointressanta personer här nere. De vill ju se midnattssolen också.
Ja.
Så att därför är det så jätteroligt nu när man verkligen har hittat en som ägnar sig åt ett landskap ordentligt, så att säga.
Ja, i Medelpad och Ångermanland låg väl på mellanhand liksom för de här resenärerna. Då var ju, som du säger, då var ju regel på väg upp till Lappland och till fjällen och till samerna.
Och du vet väl, om du ska på semester med din fru och bara ha gasen i botten, inte vill hon stanna och få stanna och plocka prästkragar här och där, va? Utan du ska färdas till den orten där du ska, va? Och vi stannar så lite som möjligt på vägen.
Nej, så är inte jag. Men vi vet hur det är fortfarande idag. Att det här är ju ett genomfartslän.
Ja.
Det var samma problem på den tiden, alltså på 1600- och 1700-talet. Vi har ju all möda att få stopp på turisterna i Västernorrland idag också. För de är fortfarande på väg till fjälls. Alltså.
Jag tycker det är väldigt synd, för jag tycker vi har så otroligt mycket fint här i Härnösandsbygden att visa turister och historia också.
Hela länet är väl fint?
Ja.
Hörru, jag förstår att du som hembygdsintresserad och hembygdsforskare, det här är en guldgruva för dig, den här boken, va?
Ja, det är en verklig guldgruva.
Ja.
Särskilt som man inte får låna hem en sån här bok från biblioteket. De finns inlåsta i brandsäkert valv på biblioteket i Härnösand. Och man får låna och sitta där och läsa. Men nu har ju jag en sån väldigt tur att jag äger en sån här bok.
Ja, det måste vara en lycka.
Helt underbart, ja, det är det.
Ja.
Det är det.